السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vi kommer idag fortsätta att gå igenom det vi började förra veckan. I förra lektionen så gick vi generellt igenom dygderna av god karaktär och hur viktigt det är i islam. Och som utlovat så kommer vi idag, inshallah, att gå igenom lite grann om profeten Muhammeds karaktär, sallallahu alaihi wasallam. Och jag säger lite grann, för att hur mycket vi än försöker så är det bara som en droppe i havet. Profeten Muhammeds karaktär, alaihissalatu wassalam, skulle man kunna tala om otroligt länge. Men vi kommer att gå igenom lite kortfattat, inshallah och ta'ala. Och tanken var att dagens lektion kommer lägga fokus på några koranverser som beskriver profeten Muhammeds karaktär, sallallahu alaihi wasallam. Och Allah subhanahu wa ta'ala är ar-Razzaq. Allah, han är ar-Razzaq, den som försörjer. Och när man säger försörjer så betyder det inte bara att Allah ger pengar till folk, mat och dryck, utan han försörjer också hjärtat. Han försörjer hjärtat och själen med tro, med kunskap, med övertygelse, med kärlek. Det här är också en form av försörjning. Och Allah subhanahu wa ta'ala har delat ut rizq, pengar, till folk på olika sätt. Och han gav profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam lagom. Precis så att han klarade sig. Han var inte rik och han var inte heller så fattig att han gick under. Utan han fick rizqan kafafen, lagom. Så som profeten alaihissalam själv bad om. Han sa, och Allah försörj Muhammeds familj rizqan kafafen. Pengar som är lagom. Alltså inte för mycket eller inte för lite. Så Allah ta'ala gav honom lagom med pengar och mat och dryck. Men vad gäller den karaktär som Allah ta'ala har delat ut till människorna, så gav han profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam den högsta och bästa karaktären. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah säger, du besitter sannerligen den högsta karaktären. Så han fick kanske minus vad gäller pengar. Men vad gäller akhlaq, så har ingen människa någonsin på jordens yta fått så mycket god karaktär så som Muhammed, profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har fått. Akmal nas, den bästa av människor som har gått på jorden. Och därför så har Allah subhanahu wa ta'ala också sagt till oss i Koranen att vi ska ta profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam som en förebild och ett föredöme. Eller hur? Då Allah ta'ala säger i surat al-Ahzab: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa dhakara Allah katira." Ni har sannoliken ett gott exempel, en god förebild i Allahs sändebud, för de av er som längtar efter mötet av Allah och domedagen och minns Allah mycket. Så Allah Azza wa Jal säger i denna aya, i denna vers, att vi har en god förebild i profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och förebilder i det här livet kan delas in i två kategorier. Bra förebilder och dåliga förebilder. Och vad gäller bra förebilder så är det de som följer Koranen och Sunna. De som följer profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Han är den bästa förebilden. Finns ingen brist i honom. Vill du vara den bästa familjemannen, var som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vill du vara den bästa ledaren, var som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vill du vara den rättvisaste domaren, vad som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och allting i samhället. Om du följer honom i det hans väg, som Ibn Kathir säger att den här versen är en grund, eller lägger en grund för att man ska följa profeten sallallahu alaihi wasallam i det han har sagt, i det han har gjort och i hans tillvägagångssätt. En muslim ska försöka att vara som profeten Muhammed alaihi wasallam i allting, i alla hans angelägenheter. Hur ska vi tala? Vi ska försöka tala som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hur ska vi bete oss? Så som han betedde sig. Hur ska vi dyrka Allah? Så som han dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala. Och så vidare. Så det här är den bästa förebilden som finns. Och sen har vi de människor som följer hans exempel. De är också bra förebilder. Eller hur? Som en sahaba radiyallahu anhu. De är också bra förebilder. Baserat på att de följde profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så ju mer en människa följer honom, ju bättre förebild är han. Och ju mer en människa avviker, ju sämre förebild är han. Vilket för oss till den andra kategorin av förebilder. Och det är dåliga förebilder. Förebilder som tar dig bort från Allah. Förebilder som tar dig bort från islam. Människor som tar dig bort från att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är dåliga förebilder och dåliga vänner. Och idag är det här ämnet väldigt, väldigt aktuellt. Eller hur? För många muslimska ungdomar har felaktiga förebilder. Eller hur? Internet, film, tv. Vissa ungdomar ser upp till de här sångarna och filmstjärnorna och så vidare. Folk som inte alls är bra förebilder. Vi finner till och med icke-muslimer som säger att de är dåliga förebilder. Eller hur? Så föräldrarna ska hindra sina barn från att se upp till de här människorna. Så Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen att vi muslimer har en bra förebild i Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam. För de som är sanna troende, de som längtar efter Allah, mötet med Allah och de som förbereder sig för domedagen. Det berättas här att en man eller en person frågade Aisha radiyallahu anha. Och personen sa, hur var profetens karaktär sallallahu alaihi wasallam? Denna hadith finns i Bukhari. En väldigt kort fråga, eller hur? Hur var profetens karaktär sallallahu alaihi wasallam? Och ni har alla hört svaret. Hon svarade, kana khuluquhu al-Qur'an. Hans karaktär var som Koranen. Hans karaktär var som Koranen. Frågeställaren nöjde sig med svaret och gick därifrån. Det här svaret räckte för honom. Inga detaljer, utan detaljerna fanns i det här svaret. Kana khuluquhu al-Qur'an. Ibn al-Qayyim, en av de stora lärda, han säger i förklaring på denna hadith att profetens karaktär, alayhi salatu wassalam, var som Koranen. Han säger, det betyder att profetens tal, alayhi salatu wassalam, var taget från Koranen. Hans vilja och hans mål i livet var taget från den här boken, från Koranen. Och hans gärningar, det han gjorde i livet, baserades på Koranen. Antingen så finner vi att Koranen beordrar med saker och ting. Att du måste göra så här. Förpliktelse. Det här gjorde profeten Muhammed alaihissalam utan att falla kort. Vi finner också att Koranen uppmuntrar till saker och ting som är rekommenderade. Vi fann också att profeten alaihissalam försökte leva upp till dessa saker så gott han kunde. Och wallahi, han gjorde det också. Han levde upp till dessa saker så som ingen annan människa har gjort någonsin. Vi finner också att Koranen förbjuder saker och avråder från saker. Och profeten alaihissalam levde upp till detta. Han höll sig borta från det Allah har förbjudit och lämnade de saker som Allah har avrått ifrån. Vi finner också att profeten Zuhud alaihissalam, hans avhållsamhet baseras också på Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen nämner hur lågt det här världsliga livet är värt. Hur lite det är värt jämfört med nästa liv. Att det riktiga livet är det nästa och kommande livet. Att det här livet bara är kort, det är några dagar. Och sen ska vi dö och vi ska möta våran Herre. Och det enda vi har med oss är de saker vi har gjort i det här livet. Så profeten alaihissalam levde upp till detta. Eller hur? När man frågade honom, varför har du inte en fin säng så som kungen har? Varför sover du så här på golvet? På en matta av palmblad. Och då så sa profeten alaihissalam, vad har jag med det här livet att göra? Jag är bara som en förbiresande människa. De här människorna som är rika, de har fått sin del i det här livet. Vi är ett folk som har sin del sparad i nästa liv. Är du inte nöjd, Omar, sa han, med att vi får belöning i nästa liv och de får sin belöning i det här livet? Han brydde sig inte mycket om det här livet, att samla på sig rikedomar. Utan det viktigaste var det kommande livet. Och samma sak, profeten alaihissalam rättade också sin kärlek och sitt hat till Koranens beordringar och förbud. Att det som Allah gillar, gillade profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det som Allah ogillar och hatar, hatade också profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det är så här en människa ska försöka vara. Kana khuluquhu al-Quran. Hans karaktär var som Koranen. Du ska återspegla ditt liv med de beordringar, påbud och förbud som finns i Koranen. Du ska vara ett levande exempel. Men tyvärr, många av oss idag, vi bara läser Koranen. Om vi ens läser Koranen. Det är också ett annat problem. Vissa läser inte. Vissa läser och förstår inte vad de läser. Andra läser och förstår men praktiserar inte vad de läser. Eller hur? Så det finns många problem att försöka övervinna här. En muslim ska läsa Koranen och agera på Koranen. Rätta sitt liv efter denna bok. Ja, ikhwan. Al-Quran al-Karim, den här boken, uppenbarelse från skaparen, den sista uppenbarelsen, den bästa uppenbarelsen som kommer ner till jorden, innehåller all kunskap som människan behöver veta. Inte ett ord är förändrat i Koranen, inte en mening, inte ett bokstav är förändrat. Varenda ord kommer från skaparen, där han säger till dig vad du ska göra. Han talar till dig direkt. Vad vill du mer än det här? Eller hur? Vilken vägledning söker vi annat än Koranen? Wallahi, den som söker en annan vägledning än Koranen kommer gå vilse. Eller hur? Och den som följer Koranen kommer att bli vägledd. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam förenade all slags god karaktär. Många människor lever upp till viss karaktär och har brister i annan karaktär. Eller hur, vi sa det förra veckan? En människa kan vara modig, men han kanske är snål. En människa kan vara generös, men han kanske är feg. En människa kanske är blyg, men han har en annan brist och så vidare. Men att fullborda alla goda karaktärer, det här är det väldigt få människor som har gjort. Men profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam fullbordade alla goda karaktärer. Allt som en människa kan prisas för och uppskattas för fanns i honom. Och han hade inga brister. Ingenting som människorna kan kritisera honom för. Och det här är en väldigt viktig punkt. För att Allah subhanahu wa ta'ala vill inte ge icke-muslimerna någon som helst ursäkt för att inte tro på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. När Allah skickar en profet kommer det alltid finnas folk som inte vill följa honom. Även om sanningen kommer ner från himlen med änglar, de kommer inte vilja följa. Det finns folk som är så. De är envisa, högmodiga. Men Allah subhanahu wa ta'ala skickar här profeten Muhammed a.s. med den bästa karaktären. Och ingenting som han kan kritiseras för. Varför? För att folk inte ska komma med ursäkter. Hans fiender letade bara efter minsta lilla sak att kritisera honom för. Och ha som ursäkt för att inte följa honom och tro på honom. Eller hur? Om han ljugit en gång i sitt liv, då skulle de säga nej, han brukar ljuga. Eller hur? Om han brukade svika och luras, då skulle de säga, då skulle de säga att han brukar svika och han brukar luras. Han går inte att lita på. Eller hur? Men det här fanns inte. Utan det var perfekt, mashallah. Så att de inte skulle ha någon som helst ursäkt. Och det här, som de lärda nämner, till och med hans fiender vittnade om hans goda karaktär. Hans nära kära och hans fiender vittnade om hans goda karaktär. Före att han blev profet och efter att han var profet. Ni känner alla till berättelsen om hur profeten Muhammed alaihissalam fick uppenbarelsen första gången. När han var 40 år. I grottan av Hira. Eller hur? Och han, det kom som en chock för honom. Och han blev rädd. Och sprang hem till Khadija radiallahu anha. Och han sa till henne att jag är rädd för mig själv. Han skakade. Och då så sa Khadija till honom. Kalla, wallah. Vid Allah. Allah kommer inte att svika dig. Aldrig. Du är en person som har bra relation med dina familjemedlemmar. Med din släkt. Du gör dina skyldigheter. Du hjälper de fattiga och behövande. Du tar väl hand om dina gäster. Och du står upp för sanningen. Allah kommer inte svika dig. En person som har sån här karaktär mot folk kommer Allah inte att svika. Så här vittnade Khadija radiallahu anha om profetens goda karaktär som han hade innan han blev profet. Eller hur? Till och med kuffar, icke-muslimerna i Mekka, Quraysh. Har ni hört den här berättelsen i Sira? Då Quraysh och araberna bestod av många stammar. Och de skulle sätta den svarta stenen i hörnet på Kaaba. Ni vet Kaaba. På ena hörnet finns det en svart sten. Som kommer från paradiset. Den var först vit, vitare än snö. Men blev sen svartare. Eller svart på grund av människornas synder. De skulle sätta upp den här stenen i ena hörnet på Kaaba. Men de bråkade om vem som skulle sätta upp den. Vilken stam, vilken människor som skulle sätta upp den. Så de sa, den första personen som kommer in i moskén ska döma. Han ska bestämma vem som sätter upp stenen på Kaaba. Ja? Och vad hände? Den första personen som kom in i moskén, det var profeten Muhammed. Alltså innan han var profet. Det var Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och alla människor blev väldigt glada. Och de sa, ja al-amin, ja Muhammed. Den pålitliga har kommit, Muhammed har kommit. Och de brukade kalla honom för al-amin. För de visste att han var så pålitlig och trovärdig. Så det här var innan islam. Till och med då så var de nöjda med hans dom. Och det som han bestämde. För de visste att han var rättvis. Och vad var det han gjorde när de tvistade? Hur skulle de ta upp stenen på Kaaba på ett rättvist sätt? Ja. Han sa åt dem att lägga stenen på en duk. Och att varje stam skulle hålla en del av den här duken då. Och bära upp stenen tillsammans. Så mashallah, till och med innan han blev profet så var han så otroligt rättvis och smart. Ja. Det berättas också i Bukhari att när profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam blev profet så skulle han först kalla folket till islam i hemlighet de första åren. Och sen så skickade Allah ner beordringen där han skulle gå ut med kallet öppet och kalla hela staden och hela folket och hela världen till islam. Och det var då Allah subhanahu wa ta'ala sände ner den här versen. وَأَنْذِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَكْرَبِينَ. Och varna dina närmaste släktingar, det vill säga ditt folk. Då ställde sig profeten sallallahu alaihi wasallam på berget Safa. Och han ropade på stammarna i Mekka. Och samlade folket. Och han sa till folket. Vad skulle ni säga? Och reflektera här. Det här var innan han gick ut till folket att han var profet. Ingen visste om det. Så han sa till folket. Vad skulle ni säga? Om jag säger att det finns en fiende bakom berget. Som är på väg att attackera er. Skulle ni inte tro på mig? Och då så sa folket, jo, vi har aldrig sett dig ljuga någonsin. Vi känner endast till att du är ärlig. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, jag har kommit som en varnare för att berätta om Allahs hårda straff. Är ni kallade till islam? Det vill säga, tror ni på mig i allting som jag säger, så ska ni tro på mig nu när jag kallar er till islam. Och det var då Abu Lahab, han sa tabban lak. Har du samlat oss för det här? Så Allah skickade ner surat Tabbat. Men de vittnade om att han aldrig ljugit. Och att de skulle lita på honom i det han sa. Till och med Abu Jahl. Abu Jahl. Firaun hadhihi al-umma. Den här ummans farao. Den värsta av människor som har levt. En av profetens största fiender. Alayhi salatu wassalam. Det berättas i en autentisk hadith att Abu Jahl sa till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "La nukadhibuka, walakin nukadhibu ma ji'ta bihi." Abu Jahl sa till profeten sallallahu alaihi wasallam: "Vi förnekar det inte, eller vi påstår inte att du ljuger, men vi tror inte på det du har kommit med." Förstår ni? Alltså, vi tror inte att du ljuger när du pratar om islam och Allah, man ska dyrka Allah. Men vi vill inte acceptera det du har kommit med. Och då skickade Allah subhanahu wa ta'ala ner den här versen. قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْهَدُونَ. Allah ta'ala säger: vi vet att du såras av det de säger. Vi vet att du Muhammad alaihi wasallam såras av det de säger. När de inte vill bli muslimer. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Vet att de inte förnekar dig. De påstår inte att du ljuger. Men dessa förtryckare är högmodiga. Och trotsar sanningen. Och vill inte underkasta sig sanningen. De har el-juhud. Så förstår ni? De visste att han var sann profet och det han sa var sant. Men de vill inte acceptera. Samma sak som Firaun, farao. Han visste att profeten Musa var en sann profet. Men ville inte underkasta sig budskapet på grund av högmod. Vi nämnde också förra veckan hadith Abu Sufyan. Kommer ni ihåg den? Abu Sufyan, innan han blev muslim, så var han en svuren fiende till islam och till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Trots att han var så nära släkt med profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och under en affärsresa i Sham så kallades Abu Sufyan och hans följe till att träffa Herakl, den kristna konungen, som hade hört talas. Han hade hört talas om profeten Muhammad alaihi salatu wassalam och han hade fått ett brev där han kallades till islam. Så han hörde att det hade kommit folk från Mekka. Och han ville fråga dem om mer information om denna profet. Så han sa till folket från Mekka: vem av er är närmast släkting till honom? Det vill säga, den personen känner honom bäst. Så Abu Sufyan, han sa jag. Och han sa: Herakl, jag ska nu fråga honom. Om han ljuger så ska ni avslöja honom. Så ställde han ett flertal frågor om profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och från de frågor som han ställde var, och det här var alltså, tänk på det här nu, Abu Sufyan var inte ens muslim och han var fiende till Muhammad alaihi wasallam. Han sa: "Fa hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla yaqulu ma qala." Brukade ni anklaga honom för att ljuga innan han påstod det han påstod? Yani, brukade ni i Mekka anklaga profeten för att ljuga innan det att han blev, eller påstod att han var profet? Och då så sa Abu Sufyan nej. Och sedan så säger den här konungen, som har mycket kunskap om de tidigare skrifterna, han säger: en människa som aldrig har ljugit för folk skulle inte heller en dag börja ljuga om Allah. Eller hur? Ja. Har man en sån hög karaktär att man inte ens ljuger till folk i världsliga saker, så kommer man inte heller att börja ljuga om Allah subhanahu wa ta'ala. Det vill säga att han talar sanning. De frågade också: hel yagdir, bedrar han, sviker han sina avtal, sina löften? Och då så sa Abu Sufyan: nej, det gör han inte. Och vi har ett avtal med honom just nu. Och så sa han: på samma sätt är det med profeterna, den här konung. De sviker inte sina löften och avtal. Han frågade också: vad är det som han säger till er? Och Abu Sufyan, han sa, han säger till folket: dyrka Allah och sätt ingenting vid hans sida. Etablera bönen, betala pengar till de fattiga, var ärliga och ha bra relation med era familjer. Det är en bra karaktär, eller hur? Som han kallar folket till. Så här till och med hans fiende Abu Sufyan vittnade om att han var en ärlig man som hade en god karaktär och han var pålitlig. Mashallah. Vi finner också en man som heter Abdullah ibn Salam. Och han är en av de judar som accepterade islam i Medina. Ni vet att judarna hade fått det uppenbarat för sig i ett Taurat att det skulle komma en sista profet. Och denna profet skulle komma till en stad som låg bland palmträd och lavaberg. Och den här staden stämmer exakt in på Medina. Och därför så var det tusentals med judar i Medina som väntade på denna profets ankomst. Men när det var profeten Muhammed som kom, så ville de inte följa honom och tro på honom. För han var inte jude, han var arab. Så de förnekade honom. Förutom ett fåtal som blev muslimer. Och en av dessa är Abdullah ibn Salam. Han var inte bara en vanlig lekman i samhället. En vanlig person. Utan han var från de lärda. Och hans far var lärd. Och hans släkt var lärd. När profeten Muhammed a.s. red in i Medina. Så sa Abdullah ibn Salam det här mycket fina uttalandet. Falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadhab. När jag såg hans ansikte för första gången rida in i Medina så såg jag på hans ansikte att han inte var en man som ljög. Jag såg att han var en ärlig person. Och den första saken han sa till folket i Medina det var afshu salam wa at'imu at'am wa sallu al-arham wa sallu bil-layl wa nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bis-salam. Den första saken som profeten alaihissalam sa när han kom in i Medina det var afshu salam. Sprid hälsning bland folket. Säg assalamu alaikum till folk. Wa at'imu at'am. Mata folk. Bjud på mat. Wa silu al-arham. Och ha bra kontakt med era familjer, era släkt. Och be på natten då folket sover. Så kommer ni att gå in i eran herres paradis med frid. Men här så sa Abdullah ibn Salam att jag såg på hans ansikte att han var en person som inte ljuger. Han var en ärlig person. Mashallah. Och det är också intressant när Abdullah ibn Salam blev muslim. Har ni hört om den berättelsen? Han kom till profeten alaihi salam och han sa att om jag blir muslim så kommer mitt folk typ att vända mig ryggen och förneka mig och så vidare. Han sa, nu är jag den bästa av dem. Den mest respekterade av dem. Men om jag blir muslim ska jag få se vad de gör för någonting. Så profeten Alisam, han sa, typ, berätta inte att du har blivit muslim. Så han frågade judarna, vad säger ni om Abdullah för någonting? Hur är han bland er? Och sa, han är den bästa, den kunnigaste, son av den bästa. Vi vet bara gott om honom. Och då så sa profeten, sa han, vad skulle ni säga om han blev muslim? Nej, det här kan inte bli muslim. Han har blivit muslim. Ja, vad sa de då? Han är den sämsta av oss. Den sämsta av våra familjer. Den okunnigaste av oss. Så i alla fall. Här har vi till och med hans fiender och icke-muslimer som vittnade om hans goda karaktär. Och därför kallades han också för Al-Amin. Den pålitliga. As-Sadiq Al-Amin. Och subhanallah. Tänker en man som aldrig ljugit på 40 år. Inte en enda gång i hela sitt liv. Ajib, eller hur? Aldrig dyrkat statyer. Han gick inte till prostituerade kvinnor. Han drack inte alkohol. Han gjorde inte de här sakerna som de gjorde folket. Så den dagen han blev profet, då visste folk att den här mannen talade sanning. Mashallah. Vi tänkte nu nämna några verser från Koranen. Där Allah subhanahu wa ta'ala beskriver profeten Muhammeds karaktär. Sallallahu alaihi wasallam. Allah säger i surat Ala Imran, surat 3, vers 159. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Det med Allahs nåd, Allahs barmhärtighet, som du Muhammed sallallahu alaihi wasallam är mjuk mot folket. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيذَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ Men om du varit sträng och hårdhjärtad, då skulle folket fly från dig eller överge dig. فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Ha därför överseende med folket och be om förlåtelse för dem och rådslå med dem i saker och ting. Och om du sedan fattat ett beslut, så sätt då din tillit till Allah, för Allah älskar de som sätter sin tillit till honom. I den här versen så säger Allah subhanahu wa ta'ala فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ Att det är med Allahs nåd, Allahs barmhärtighet, som du är mjuk mot folket. Det vill säga att det här är en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Att Allah subhanahu wa ta'ala gav profeten Muhammad a.s. den här goda karaktären. Att han gjorde honom till mjuk, till snäll, förlåtande, barmhärtig, överseende mot folket. Och Sheikh Sa'di säger i tafsir på den här versen att Allah subhanahu wa ta'ala gjorde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam till en sån här fin människa med sådan god karaktär och mjuk mot folket. Det här ledde till att folket samlades kring honom och älskade honom och sen lydde honom. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيذَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ Allah säger sen, om du skulle vara fadd, om du skulle vara sträng i ditt tal, غَلِيذَ الْقَلْبِ, hårdhjärtad, sträv mot folket och hård, då skulle folk lämna dig och de skulle fly från dig. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger i den här ayan att han gjorde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mjuk och snäll och förlåtande. Men om han skulle tala hårt till folket och han skulle vara hårdhjärtat mot folket, då skulle folket fly från honom. Och han säger i Sa'di att så är det med alla ledare i religionen. Om du har en position, om du är mjuk och snäll, så kommer du inshallah att få acceptans. Och folk kommer inshallah, du kommer få gehör i det som du gör. Men om du är hård och sträng, så kommer folk att lämna dig. Och du kommer inte få gehör bland folket. Folk kommer fly från dig. Och folk kommer att tala illa om dig. Och så vidare. Och att ha god karaktär när man kallar till islam och man är mjuk och snäll mot folket, det här får folk att älska dig och att älska islam. Till skillnad från den som är hård och sträng mot folket och inte har barmhärtighet mot folket, den här människan kommer att bli ogillad och kanske till och med skrämmer iväg folk från religionen. Förstår ni? Så en jätteviktig egenskap. Och Sheikh Sa'di han säger, om Allah subhanahu wa ta'ala beskrev profeten Muhammed alaihissalam på det här sättet. Och det här är också en uppmaning till honom att inte vara hård mot folket. Då är det här också en uppmaning till oss. Om han är den bästa människan, den sanna profeten, som får uppenbarelse. Om han skulle, eller folk skulle fly från honom på grund av hårdhet, vad ska de då göra vad gäller oss? Eller hur? Så om vi är hårda, då kommer folk att fly från oss också. Så det är en viktig sak att man ska vara mjuk och snäll mot folket. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Att förlåt folket och ha överseende med folket. Förlåt folket i de fel som de gör mot dig. Och be وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ och be Allah att han ska förlåta dem för de fel de har gjort mot Allah. Här har vi två saker. Folk kommer att behandla dig dåligt. Förlåt folket och överse folket. Folk kommer att synda mot Allah. Be Allah att han ska förlåta dem. Det här är också en god egenskap som vi borde ha. Att man ska vara förlåtande mot folk. Folk gör orätt mot dig. De säger fula saker mot dig. De baktalar dig. Förlåt folket. Var överseende i det som du gör. Och vi finner att profeten sallallahu alaihi wasallam, vad sa han? Trots att han blev slagen och blödde. Vad sa han? Och han kunde önska vad han ville. Alla skulle ge honom det han ville. Han sa: "Rabbi ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Och Allah, förlåt mitt folk, de vet inte bättre. De som slagit mig, de som förnekat mig, Allah förlåt dem, de vet inte bättre. Ha? Vem klarar detta? När profeten al-Islam gick till Taif för att kalla folket till islam, hur välkomnades han? Med stenkastning. Folket kastade sten på honom och han var tvungen att fly från staden. Och Jibril kom till honom och sa: "Jag har med mig ängeln som är ansvarig för bergen. Han hälsar på dig Mohammed och säger: beordra mig och jag ska göra vad du vill. Om du vill så krossar jag hela staden mellan två berg." Vad sa profeten al-Islam? Sa han: "Jag hämnas, de kastar sten på mig, jag är Allahs profet"? Han sa nej. Kanske det kommer att komma folk från deras barn som kommer att dyrka Allah. Låt dem vara. Och hur blev det? Efter 10 år någonting hamnade hela Taif blev islamisk. Och det här är en väldigt fin egenskap, att kunna förlåta folk som har gjort fel mot dig. Samma sak när profeten Muhammed alaihissalam gick in segerrik i Mekka. Efter mer än 20 år av motstånd. Och hat och krig och lögner och förnekande. Och hans fiender samlades vid Kaaba och sökte skydd. Och de gav upp. Och han frågade: "Vad tror ni jag ska göra med er idag?" Ja? Vad sa de? De sa: "Du är en ärofull person. Son till en ärofull person. Låt oss vara." Han sa: "Idhabu fa antum tulaqa." Gå. Idag är ni fria. Ni är förlåtna. Så det här är mycket, mycket hög egenskap som varje muslim ska sträva efter. Och Allah har också sagt i Koranen att vi ska vara förlåtande. Vill ni inte att alla ska förlåta er? Så som du är mot folk kommer Allah vara mot dig. Vi finner idag folk som är sådär hårda. Nej, jag vill ha min rätt. Jag vill hämnas. Han gjorde fel mot mig. Han ska straffas. Varför ska du tänka så för? Du ska önska det bästa för folk. Vägledning för folk. Förlåtelse för folk. Överse folks brister och tillkortakommande. Folk är okunniga. Folk är vilse och så vidare. Vad tjänar du på att någon ska gå till helvetet? Ja? Jag frågar dig, om någon har gjort fel mot dig, han kanske förtjänar att gå till helvetet. Vad tjänar du på att han går till helvetet? Kommer du högre upp i paradiset? Nej. Men om du förlåter honom, får du belöning av alla? Ja. Får du förlåtelse av alla? Ja. Så du tjänar på att förlåta och vara överseende mot folket. Allah musta'an. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala också: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Rådfråga dina vänner. Rådfråga sahaba. Inte bara att du ska vara en man som bestämmer utan att bry dig om vad folk säger. Utan rådfråga vad gäller världsliga saker. Och det här är någonting som gör att folk får respekt, mera respekt för honom och mera kärlek för honom. Att han bryr sig om vad de tycker. Han bryr sig om deras åsikter. Han vill höra vad de har att säga. Så det har också en väldigt fin egenskap som en ledare ska ha. Det är el-shura. Att man ska fråga folket av kunskap och förståelse. Om råd. Och inte bara vara en diktatur som ska bestämma allting själv. Och när vi talar om shura, att rådfråga, då handlar det inte om religionen. För religionen, det finns ingenting som går att ändra på. Eller hur? Man ska inte fråga, ska vi ha sharia, ska vi inte ha sharia? Det här behöver man inte fråga om. Det här är redan bestämt. Förstår ni? Ska vi bygga moskéer? Ska folk få be moskéer? Det här är ingenting du ska fråga om. Det är redan obligatoriskt. Utan det handlar mer om världsliga saker. Hur ska vi ha, vad ska vi ha för trafikregler? Vad ska vi ha för hälsoregler i landet och så vidare? Där finner vi att det som har nämnts ofta när profeten Al-Islam frågade sahaba om råd, det var just under krig, krigsföring. Var ska vi slå läger? Hur ska vi göra? Och så vidare. Eller hur? Och då kom de, vissa var kunnigare, hade strategi som han kanske inte kände till i vissa saker. Som Salman al-Farisi kom med idén att bygga en vallgrav. Det var någonting som kom från Persien. Någonting som inte var vanligt hos araberna. Och det skulle stoppa icke-muslimernas armé från att erövra Medina. Så han tog råd från folk. Så det är också en väldigt viktig sak. Att man lyssnar på sina vänner. Behöver du hjälp i någon fråga? Fråga dem med kunskap och insikt. Så kan de inshallah ge dig råd. Så det här är en mycket fin vers. Där Allah subhanahu wa ta'ala då beskriver profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vi ska nämna en till vers. Och det är en av de sista verserna i surat At-Tauba. I sura 9. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun 'alayhi ma 'anittum, harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufun rahim." Ett sändebud har kommit till er. En man från ert eget folk. Tanken att ni ska drabbas av ett straff eller motgång tynger hans sinne. Alla hans omsorger gäller för er. Han är full av medlidande och barmhärtighet mot er. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Ett sändebud har kommit till er från er själva. Det vill säga, denna profet har kommit till er, araber. Han var från ert folk, från er stam. Ni känner honom. Ni vet vem han är, vem hans släkt är. Ni vet att han är en person som kommer från en nobel familj. Inte en främmande person som kommer med någonting nytt. Utan ni vet vem han är. Och det här borde också få dem att tro på honom. Att de visste att han inte är en person som ljuger. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Azizun 'alayhi ma 'anittum." Tanken att ni ska drabbas av någonting dåligt, en motgång, någon sorg, någonting negativt, tynger hans minne. Det gör honom ledsen. Subhanallah. Han är full av omsorg. Han bryr sig väldigt mycket om muslimerna. Och finner inte frid i att muslimerna far illa och lider på något sätt. Mashallah. Azizun alihi ma anittum. Det betynger honom. Det gör honom ledsen att någonting dåligt ska drabba er. Att ni ska betyngas av svårigheter. Och därför så sa också profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Bu'ithtu bil hanafiyyati samha." Allah sände mig med den uppriktiga, rena och lätta religionen. En väldigt fin hadith. Allah ta'ala sände mig bil hanafiyya. Hanafiyya, millat och Ibrahim. Att endast dyrka Allah. Att inte sätta någonting vid Allahs sida. Att all form av dyrkan endast ska tillgängas Allah. As-samha, den lätta religionen. Yuridullahu bikumul yusr. Allah vill underlätta för er. Profeten alaihissalam, han sa: "Ad-dinu yusr." Religionen är lätt. Så han kom för att underlätta för folket. Islam, wallahi, är inte en svår religion. Det är inte svårt att vara en praktiserande muslim. Och de här reglerna som finns, de är inte svåra att leva efter. De här reglerna som finns, som många människor tycker är svåra, de är för vårt eget bästa. Eller hur? Alla behöver inte att vi ber 5 gånger om dagen. Alla behöver inte att vi äter halal, eller tjänar halal, eller fastar, eller betalar pengar till fattiga. Det är vi själva som behöver detta. Eller hur? Och det är vi själva som gynnas av dessa regler och bestämmelser. Och de saker Allah har förbjudit finns det inget gott i. Det är bara skadligt för människan. Allah har inte förbjudit saker och ting för att straffa oss eller tortera oss. Och det är även logiskt. Till exempel, Allah har förbjudit alkohol. Finns det någonting gott i alkohol? Ja? Nej. Alkohol är så skadligt för samhället. Allah har förbjudit. Vi kan ta det sen. Om 5 minuter inshallah. Synpunkter, frågor inshallah. Det är lugnt. Och även de som säger det finns lite nytta i att dricka alkohol till exempel. Det är bra för blodtrycket och sånt. Då säger Allah subhanahu wa ta'ala att dess skada är större än dess nytta. Det kan finnas lite nytta i vissa saker och ting. Kanske 10% nytta. Men 90% skadligt. Det är övervägande skadligt. Då blir det förbjudet. Förstår ni? Du kan tjäna pengar på att sälja alkohol. Vilket är någonting bra. Men det är övervägande skadligt för samhället. Då blir det förbjudet. Så vissa av de här sakerna är inte 100% dåliga. Men de kanske är 90% dåliga. Övervägande dåligt. Och då blir det förbjudet. För samhällets bästa och individens bästa. Namn. Så profeten al-Islam kom med en lätt religion. Profeten sallallahu alaihi wasallam kom och önskade det bästa för folk. Som han sa i en hadith att det finns ingenting gott förutom att jag har uppmanat med denna sak. Det finns ingenting gott som far er närmare Allah förutom att jag har uppmanat er till denna sak. Och det finns ingenting ont som far er längre bort från Allah förutom att jag har varnat för denna sak. Och det här är också en av islams unika egenskaper. Att islam är en komplett och fullbordad religion. Ma farratna fil kitabi min shay. Ingenting är utlämnat i boken. Det vill säga ingenting som mänskligheten behöver ha vägledning i eller svar på deras frågor har lämnats ute. Utan allt som vi behöver veta har islam kommit med. Den sista sharian, den sista uppenbarelsen till mänskligheten efter Abrahams böcker, Moses böcker, Jesus böcker, kom Koranen, en bok som gäller fram till domedagen. Det finns inga brister. Och det berättas från Abu Dharr att han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam lämnade oss. Han lämnade oss i ett tillstånd där inte ens fanns en fågel som flaxar med sina vingar. Eller en sten som har lämnats ovänd. Förutom att han har berättat en vishet bakom just denna sak. Det han vill säga är att Muhammad a.s. kom för att han berättade allt som människan behöver veta. Visheten bakom saker och ting. Och meningen bakom saker och ting som vi behöver veta. Så det här är en väldigt viktig egenskap. Och vi sa ju det i början. Att de här egenskaperna som vi nämner. Ja visst, de visar hur perfekt profeten Muhammed var. Sallallahu alaihi wasallam. Men vi sa i grunden. Så handlar det här om att vi ska försöka efterlikna honom. Eller hur? Så om profeten alaihi wasallam var haris. Han var mån om människornas bästa. Han skadades eller blev liksom sårad. Om muslimerna far illa. Då det här är också en egenskap som vi ska ha. Vi ska önska det bästa för folk. Vi ska önska vägledning för folk. Vi ska önska framgång och hälsa och kunskap för folk. Tro för folk. Det här goda som Allah har gett folk i det här livet. Och det som är dåligt och farligt och skadligt. Ska vi inte önska för varandra. Vi ska inte önska varandra olycka och motgång. Utan vi ska önska varandra gott. Då har man inshallah den här goda egenskapen som profeten Muhammed hade sallallahu alaihi wasallam. Han var väldigt mån om att vägleda människorna. Som det har berättats i en mycket fin hadith där profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam han sa att liknelsen av mig och er eller folk är som en man som är på resande fot och tänder en eld på natten. Och insekterna börjar flyga in i elden och han försöker liksom vad säger man vifta bort dem, men de vägrar och flyger in i elden. Och han säger samma sak i det med mig. Att det här det finns Allahs eld och folk springer mot Allahs eld och jag står i vägen och försöker hindra er men folk vägrar och springer in i elden. Precis som de här dumma insekterna. De ser ett ljus, de flyger in i ljuset. Men de fattar inte att det är en eld som kommer få dem att dö. Och samma sak med folk idag. Man säger här är vägen till helvetet. Att inte vara muslim, att inte följa islam. Leder till helvetet. Leder till din undergång. Och många människor känner till det, men de springer ändå mot sin undergång. Så profeten Salam, han sa att jag försöker stoppa er. Hindra folk från att hamna i helvetet. Men många människor vägrar. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i slutet på den här versen, bil mu'minina ra'ufun rahim. Att sändebudet är full av medlidande och barmhärtig mot er. Han är full av medlidande och barmhärtig mot er. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam är mer barmhärtig mot oss än våra egna föräldrar. Han önskar mera gott för oss än våra egna föräldrar. En nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim. Alltså han typ mer mån om oss än oss själva. Subhanallah. Så han är väldigt, väldigt, bryr sig väldigt mycket om muslimerna. Och därför säger de lärda, om han är mera mån om oss och vår vägledning och vår frälsning än oss själva och vår omgivning, det är därför han också ska följas mer än alla andra människor. Därför han ska älskas mer än alla andra människor. Och han ska respekteras mer än alla andra människor. Och han har den högsta positionen i våra hjärtan. På grund av den statusen han hade mot muslimerna. Och det goda som han ville för oss. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att förbättra vår karaktär. Och att göra profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam till vår bästa och största förebild i det här livet. Och att ta våra liv i det bästa av tillstånd. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.